Hej och hjärtinnerligt välkommen till Ateneo Jerusalem. Det är jag som heter Anton Jonsson och med mig har jag...
Johan Bruneskog heter jag.
Johan Bruneskog, ja, precis. Det var länge sedan man hörde din röst i de här poddsammanhangen, eller?
Det måste man väl säga. Jag har väl gjort några försök i poddvärlden sådär. Det är väl endast i Ateneo Jerusalem som jag har deltagit, tror jag.
Ja, just det.
Men det är långt tillbaka i historien, så jag kan vara glömd, såklart.
Ja, det var ett sommaravsnitt det också.
Ja.
Drew G.I. Hart.
Ja, men det var det ju. Precis. Och jag, då minns jag att jag satt på andra sidan Gottsunda, där jag bor i Uppsala.
Just det, just det. Andreas Cervenka har ju sagt det, att det går som en typ en rak linje, som en cykelväg då, som skiljer det fattiga Gottsunda från det välbeställda Gottsunda. Att den är så rak, en så rak linje, så att kolonialherrarna i liksom, som delade upp Afrika med linjal, skulle vara avundsjuka.
Ja, precis. Ja, men det är verkligen rak. Kollar man på Google Maps och går omkring i de här områdena, så upplevs det verkligen som att det är linjal. Berlinkonferens, lite så.
Ja, verkligen. Berlinkonferensstämning. Sen måste vi också säga att du har ju också varit Skåne-korrespondent när du bodde i Skåne. Så var du ju nere, till exempel syster Veronica var du ju och hälsade på.
Ja, men det precis, med Maja som ju var en del av, eller, ja precis, var aktiv här i Ateneo Jerusalem. Precis. Det var jättekul.
Precis.
Det ska ju vara ett avsnitt att gå tillbaka till ändå.
Det är ett bra avsnitt, väl värt att återbesöka.
Ja.
Hur, du har det bra alltså, säger du?
Ja, nej, men absolut, jag har det bra. Jag har precis kommit tillbaka från min första utlandsresa på typ sen 2015, tror jag det var. Första.
Wow!
Ja,
alltså,
vi har besökt en bekant på Palma de Mallorca.
Oh, vad trevligt! Vilken härlig slump att din bekanta eller vän bodde ute på Palma de Mallorca.
Ja, nej, precis. Ja, egentligen kanske det är fel att säga bekanta, men det är en nära vän till oss föräldrar som jobbar där. Så då kunde vi det där väldigt billigt och bekvämt. Så det var trevligt.
Gött.
Men ja, så jag har haft det bra. Det är skönt att komma iväg så där för att starta igång semestern. Kickstarta lite. Men har också blivit varse om hur man beter sig som turist, typ.
Ja.
Som svensk och turist. Fast jag vet inte om det här är ett svenskt fenomen, men jag upptäckte det faktiskt. Det var väldigt kul. Det är väldigt intressant. Jag fick mig att fundera. Du kanske har någon smart tanke om det. Men, jag märkte det när vi som turister pratade med andra turister, så pratade vi om turister som om vi inte var turister själva.
Ja, 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 ja.
Och det här var väldigt intressant. Jag var, oj, vad inte.
Såna är ju inte vi, liksom.
Ja, men exakt. Utan turisterna, de talade man gärna ner. Så. De var ju också britter och tyskar. Italienare.
Ja. Ni är inte här på en turistresa, utan ni är här för helt andra syften.
Ja, men exakt. Mm. Ja, precis. Vi kommer minsann inte här och förstör liksom, i naturen. Utan vi...
Ni har en sån deep connection to the locals, kan man säga.
Ja, precis. Precis.
Ja, men kul. Vill du veta en sak?
Kör.
Vi har ett litet, vad vi kan kalla ett obetalt samarbete.
Nämen.
Du vet ju att många influencare och sådär,
ja,
att de har ju betalda samarbeten, så att de pratar liksom om någon produkt och så får de betalt för det.
Okej, så nu ska du göra det?
Nu ska jag göra det fast du inte får betalt.
Ja.
Och det är att här kommer det komma en litet minisamtal som jag hade med Pekka Mellegård, som arbetar med den här nygamla tidskriften Nod.
Ja.
Så vi kommer klippa in här. Du kommer inte få höra det, men jag kommer här klippa in några minuter med ett obetalt samarbete med tidskriften Nod.
Hallå Pekka, vad roligt att ha med dig. Men hej på dig, Anton. Kul att få vara här.
Det är ju så roligt att Nygamla Nod är igång, tycker vi. Och särskilt jag kanske.
Ja, men det är kul att du tycker det. Det ger oss arbetsglädje.
Ja, och jag funderar bara på om du skulle kunna berätta. Det har just kommit ett nummer nu i brevlådorna på oss som är prenumeranter. Vad handlar det här senaste numret om?
Jag är faktiskt ute på semesterresa, så jag har inte sett numret själv i tryck. Men jag har ju faktiskt gjort det, så jag borde ju kunna berätta. Nej, men det handlar om alltså ett så lite jobbigt ord som dygd och karaktär. Och i förlängningen hur ska vi leva våra liv? Alltså om förebilder och brist på förebilder och förebilder som sviker. Och det här behovet av att å ena sidan utveckla det vi kallar dygd och karaktär. Och å andra sidan förstås risken att man blir, när man pratar om det, att man blir, ska vi kalla det, moraliserande, dömande, liksom sätter sig på höga hästar och sådär. Men vi försöker att balansera det där. Jag tycker att det har blivit ett bra dags för dygd, är liksom temat.
Ja, men spännande tycker jag. Är det någon särskild artikel som du skulle vilja lyfta fram?
Ja, men en väldigt spännande artikel. Det är många bra som skriver. Fantastiska. Hela Patrik Hagman är man. Peter Halldorf, Ylva Eggehorn, Vera Fonessen. Alla, en kul musiklegend. Håkan Engström nere i med flera. Lasse Johansson. Men en spännande artikel är en som Andreas Nordlander skriver om Jordan B. Peterson, som ju alltså vi funderade på, törs vi liksom ta upp honom? Han är så kontroversiell och liksom folk reagerar så starkt och placerat in honom i ett fack definitivt, och han har liksom, han säger saker som många av oss tycker är svåra, men han har också pekat på något intressant, alltså det här människor, så inte minst unga män, liksom längtan efter mening och någon sorts förebilder och det här. Och jag diskuterar Jordan B. Peterson på ett det är den bästa artikeln jag har läst om honom, och jag tycker han lyfter fram sidor som är värda att resonera om. Det är en bra utgångspunkt för fortsatt samtal med den här grejen.
Ja, precis. Och det känns som att det kanske inte alltid är liksom så här Jordan B. Petersons grundfilosofi som är problemet, kanske snarare hans personlighet.
jag kanske, ja, men dels det, alltså Andreas skriver en kul grej om att sällan har väl någon person som har lyfts fram och anklagats för att ha ett felaktigt mans och att för maskulint mansideal gråtit så mycket i offentligheten. det är en lite kul grej där med honom. Eller kul, ja. Och kul. Det är intressant. Det visar på den här komplexiteten både i honom och det han skriver och hela frågan.
Ja, men superkul. Och det känns som sagt som att det verkligen är en all-star-fest lite grann i det här numret. Med mycket, mycket intressanta namn. Så jag ser fram emot att läsa. Ja.
Det blev bra tycker jag faktiskt. Och vi har ju tagit upp den här tematiken med konst igen. Jag vet inte vad du tycker om det, men vi tycker
jag är,
att det...
Jag är väldigt för, måste jag säga. Att jag tycker att det är ett starkt lyft att ha den här konstställningen i varje nummer.
Ja, du tycker det var kul. De allra flesta säger så. Det finns en och annan som inte riktigt gillar det och tycker att om man inte illustrerar artiklarna tydligare med texten alltid. Men det...
Skriver lite på näsan att illustrera på det sättet.
Nej, eller hur? Jag tänker så också. Just den här Jordan B. Peterson-artikeln. Har du sett tidningen själv än, eller?
Ja, jag har bara bläddrat igenom den lite.
Ja. Ja, men det skapar ju något spännande också med bild och text liksom i kontrast med varandra. Ibland man får lite extra tankeställningar och frågor. Och en del upplever texterna som lite tunga och jobbiga. Och då jag har några goda vänner så säger, men jag bläddrar i tidningen och tittar på bilderna, och så rätt som det så är det någonting då när jag tittar på bilderna som någon text som liksom fastnade och började läsa. Och jag kom, det hjälper mig att komma in i texten. Jag tycker det är fint.
Nu är vi tillbaka! Vad tycker du om tidskriften Nod? Eller är du någon vän av den?
Ja, men självklart. Jag tycker ändå, eller jag har inte kommit över så fasligt många nummer så av den. Men varje gång jag har öppnat ett nummer så tycker jag alltid att det är läsvärda.
Du har alltid varit nöjd när du väl har kommit över det, liksom.
Absolut, absolut. Du är prenumerant, tror jag.
Ja, men jag har ändå prenumererat sedan typ 2010 eller något sånt där, så att jag är ändå...
Wow.
Jag har varit med ett tag på den sidan, Nod.
Jag borde joina klubben.
Ja, men det tycker jag. Pass på, var varmt välkommen in i Nod. Vad ska man, Nods vänner heter ju föreningen som ger ut liksom själva tidskriften. Men då kanske vi kan kalla de som prenumererar, kanske kan kallas för Nods bekanta eller något sånt där åtminstone. Eller,
hangarounds.
Nods ytligt bekanta. Så att, och varmt välkommen dit, Johan, när du har finansiella möjligheter.
Ja, men visst. Tack så hjärtligt.
Månadens mönster.
Ja, den grejen fortfarande.
Ja, vi,
ja, den
det kör vi. Lite till och från i alla fall.
Ja, det.
Så här är det. Att jag hade tänkt att vi skulle prata, du och jag, om trauma.
Okej. Okay. Mm.
Eller närmare bestämt religionstrauma.
Ja.
Det har ju blivit en liten grej nu på sista tiden att det har skrivits lite grann om det på olika internet. Kanske sociala medier, finns lite debattartiklar, kanske finns några artiklar om det här fenomenet. Det finns till exempel någon Facebookgrupp som heter De fria fåren, typ vi som dekonstruerar och tvivlar och så vidare. Och där har man ju i det sammanhanget att man kommer upp med det här begreppet religionstrauma, att man vill instifta religionstraumadagen för de som har blivit traumatiserade av sitt deltagande i religion. Och då kanske framförallt har det väl varit typ kristen religion då, eller kanske till och med frikyrklig religion, inte helt säker. Så det hade jag tänkt att prata om, eftersom det här börjar bli liksom ändå en sorts maktfaktor eller som en sorts sak som man måste relatera till. Då måste man ju också kunna dekonstruera det och diskutera det, tänker jag. Och det är det som är det kluriga med saker som trauma och sådär, för att ofta så får man ju bara liksom uppmaningen då att håll tyst och
lyssna
bara.
Mm.
Men man måste, men jag tänker att vi ska ta ett litet grepp kring just begreppet trauma och så. Alltså när vi tänker på så här religionstrauma och såna här saker, så är jag ju helt säker på att det finns folk som har traumatiska erfarenheter som har funnits i våra sammanhang. Alltså jag har hört talas om folk som typ har, som man kanske behövt, som spyr upp demoner i någon hink eller något sånt där, alltså fått utsättas för sådana saker, så här ganska fysiska traumatiska händelser.
Verkligen.
Och ja, men jag kan tänka mig också att det är traumatiskt att liksom till exempel vara homosexuell, om man känner liksom en väldigt stark rädsla för att liksom kunna berätta det för någon, eller att det liksom det finns ingen möjlighet att dela det, eller så här, att man känner man sig fördömd eller kastad åt sidan eller oälskad eller sådär. Man inte kan dela den liksom kampen eller så. Det tänker jag, det också kan ju vara traumatiska upplevelser och sådär. Så jag är helt med på att det kan finnas liksom traumatiska saker, och att det kan finnas också bara saker som är liksom jobbiga i största allmänhet som man har varit med om. Men jag tänker ändå att man kan ta ett grepp om trauma och sådär och fundera lite kring det. Och här kommer jag inte liksom referera eller typ så här om någon specifik historia eller något sånt där, utan det kommer bara vara allmänt, väldigt allmänt så. Och man behöver inte känna sig så utpekad, för att jag har ingen person i åtanke eller något sånt där när jag pratar om det här, bara så att ni vet. Så jag har skickat ett litet fil till dig här på chatten som du kan du lyssna på om du vill. Det ligger där, trauma 1 heter den.
Vad är det då som är liksom att vara sjuk och vad beror det på? Då håller hon på med en grej som jag också har sett är jättestor, som jättemånga sådana nutida, samtida psykologer håller på med. Och det är det här med trauma.
Mm.
Att det är väldigt så trendigt. Att man pratar om alltså att traumatiska händelser påverkar oss. Och Nicole Leperas stora grej är att hon liksom vidgar begreppet trauma. Och menar liksom att alla har trauman. Och att ha haft ett trauma fortsätter att påverka ens hälsa, psykiska hälsa och välbefinnande.
Mm.
Ända tills man då liksom går med i själv, går med bakom hennes betalning.
Mm. Mm.
Hon skriver så här i boken: jag har hittills inte träffat på en enda människa som inte har varit med om någon form av trauma.
Nej,
precis. Men, och så definierar hon trauma så här: varje negativ livserfarenhet som har inträffat i ett tillstånd av relativ hjälplöshet.
Mm. Ja, kan jag tänka mig att det gäller alla.
Precis. Det här var Liv Strömqvist som pratar i podden Stormens utveckling. Hon pratar om en person som heter, ja, en person som har ett Instagram-konto som heter The Holistic Psychologist eller något sånt där.
Okay.
Och ja, men som är en sån där modern, ni vet, psykolog typ, lite självhjälpsperson.
Mm.
Här pratar hon om hur brett det här begreppet trauma blir i såna här sammanhang, alltså att det är typ så här: varje form av någon sorts negativ erfarenhet som man har haft när man var i ett tillstånd av relativt hjälplöshet. Alltså, så att då är det i princip så att alla har varit med om en traumatisk erfarenhet om man är med i den här självhjälpskulturen, typ, kan man säga. Och att alla ska liksom söka reda på sitt trauma och alla ska liksom hitta sitt trauma och så. Och det här beskriver ju Liv Strömqvist, hon är väldigt rolig. Så hon beskriver, hon läser då, för hon har då läst från hennes bok, den här This Holistic Psychologist. Och då beskriver den här personen ett trauma som hon har varit med om. Och det är att hon kommer fram till att hennes mamma, att hon har haft ett sånt trauma för att hennes mamma har inte haft någon sån här känsloreglering när hon var barn. Alltså, medan den här Nicole växte upp, så hennes mamma haft dålig känsloreglering. Och det här baserar hon inte på egentligen att, för då berättar hon att hennes mamma aldrig någonsin haft något utbrott på henne under hela hennes hennes barndom. Men hon har ändå kommit fram till att hon har dålig känsloreglering för att hon vid ett tillfälle, mamman kommer in till henne på hennes studentrum och säger: ah, oh, you bitch! Ah, oh, du har förstört allt, typ, eller något sånt där. Och då säger hon: ah, oh, det här var så traumatiskt att jag får så här helt sjuk utskällning, liksom, så att jag fick det. Och det tyder på att min mamma, att det är ett sånt trauma för mig att jag växt upp med en mamma som haft en så dålig känsloreglering, även om det bara tagits uttryck en gång och när hon var vuxen då. Men då är liksom bakgrundshistorien, det är ganska roligt då, det är att hon, att den här Nicole blev liksom full på sin systers bröllop, hånglade med tärnan och typ hade en sån här snedtändning, total snedtändning, och typ bråkade så här offentligt och så här skapade värsta så här kalabaliken runt omkring sig.
Okay.
Och då när hennes mamma då kommer och besöker henne efteråt och liksom så här bara skäller ut henne, då bara: wow, vad sjukt att min mamma haft en så dålig känsloreglering hela min barndom. Istället liksom, istället för att då liksom på något sätt se, ja, men vad är min del i det här spelet liksom, eller hur har mitt agerande liksom påverkat andra, så liksom går in i det här helt så här bara: oj oj oj, vilket sjukt trauma jag har utsatts för. Alltså, att man helt enkelt helt tappar bort sin egen agens, att man bara håller på och grubblar på saker som man själv har blivit, hon grubblar på liksom saker som hon själv känner sig blivit utsatt för, men liksom kapar bort sig själv liksom från de relationerna och hur hon kanske har påverkat eller traumatiserat andra människor. Så det tyckte jag bara var väldigt, det tycker jag var väldigt roligt och intressant och lite så här talande för den här diskursen, typ.
Mm.
Därmed inte sagt att man inte såklart kan ha en traumatisk erfarenhet på riktigt liksom. Eller så,
även om man är skyldig, eller, liksom, så kan man
ju, man kan såklart ha traumatiska erfarenheter, men ofta så glömmer man bort att man själv har varit en deltagare i aktiviteter. Och att man inte, att man kanske själv har varit en aktör. Eller hur? I den här nya diskursen så blir det ofta så här: men, ja, och jag har blivit utsatt för massor med hemska saker. Men man, och det håller man på att grubbla på de sakerna. Men man ser inte sig själv som en aktör som har deltagit i de här sammanhangen eller skapat vissa saker. Liksom. Utan det är liksom som något sorts abstrakt system som har traumatiserat mig. Men själv, man ser inte sig, sin egen del i någonting. Nej, liksom, eller att man själv har varit...
Man har självmedvetenhet väldigt mycket runt ens trauma, helt enkelt. Och inte runt ens handlingar och...
Eller att man själv kanske har varit en villig deltagare på något sätt, kanske man kan säga. Och sen så läste jag också Stanley Hauerwas, har nyligen läst. Mm. Och han har ett kapitel där han handlar om själavård. Och det är väldigt kul för att han är ju väldigt så otypisk kille som pratar om själavård. Ja, ganska så här rak och lite kantig liksom och sådär. Och som han också påpekar. Och han pratar då liksom också om hur man ser på livet i vårt samhälle. Eller att man tenderar att se på sig själv liksom frikopplat från mänskliga relationer på något sätt. Utan att people are abstracted from concrete human relations because the economy treats everyone as a commodity with the market price. The result is seldom noted because the ideologies that are commensurate with capitalism are grounded in abstractions from any embodiment that constitute our humanity. Alltså han pratade liksom om att vi lever i en sorts ekonomi och ett samhälle där man abstraherar relationerna till andra människor och så.
Mm.
Och så går han vidare med att säga att thus my oft made claim that modernity names the times when people came to believe that they should have no story determining their lives except the story they chose when they had no story.
Yeah.
In America, that story we assume is the story called freedom. That story produces people who think that they have been wounded by being born. To so understand the human condition reflects a double bind insight that what we thought we did in freedom turns out to be but another name for being fated by what can only appear retrospectively as our arbitrary choices. Jag tänker, man kan säga att i våran tid så tenderar vi att tänka, alltså att vara fri, det är att få bestämma över sig själv och att liksom bestämma vilken historia man är en del i. Och att vi har ingen historia eller vi har ingen liksom någonting som determinerar oss.
Nej, just
det. Innan vi har gjort det här valet på något sätt.
Precis.
Om den här historien som är våran då. Och det innebär ju att man, när man ser tillbaka på sitt liv, då kan ju saker som man har varit med om, som man nu liksom på något sätt tar avstånd ifrån, eller som man säger, det här är inte jag, det här är inte min sanna historia, det här är inte liksom det som jag har valt själv liksom, då blir det som att man bara kan se på det som ett sorts övergrepp eller som ett sorts illegitim påverkan på ens person eller så.
Yeah.
Så att allting som inte är det som jag har valt just nu, exactly, den historien som jag valt just nu, det kan bara vara liksom ett sorts övergrepp eller en illegitim påverkan på mig liksom. Så att det tenderar att göra att man ser väldigt svart på saker som man kanske själv har, som man kanske själv deltog i ganska glatt eller såg som positivt förut. Men när man nu har valt en annan historia som är liksom den sanna historien som konstituerar mig, då ser man bara det här som ett sorts mörker och ett sorts att man har blivit utsatt för någonting som har varit illegitimt typ. Så det här är egentligen ett sorts försök att kontextualisera diskussionen om trauma, alltså att dekonstruera det här begreppet som dekonstruerarna använder och så att man kan föra en lite mera normal dialog kanske kring saker. Det är det jag försöker göra här. Så att det inte bara blir antingen är det alla är hemska människor, vi måste avskaffa religion eller vi måste se till att det är 18 års gräns på religion och å andra sidan bara era idioter som lämnar eller något sånt där, vad det nu kan vara.
Ja, men fantastiskt. Bra.
Accordingly, we resent the lives we have forged because somewhere along the line, if we are lucky, and luck is a stoic category, we are forced to acknowledge that we have been wounded by what we thought to be our free decisions.
Mm.
I take it to be one of the fundamental convictions of Christians that We have been given a way of life that frees us from this kind of endemic narcissism that would otherwise possess our lives.
Mm.
Så när man gör de här fria valen så småningom så kan man bara se tillbaka på sitt liv och se det som något sorts att jag har blivit sårad också av mina egna fria val, kommer man också så småningom att upptäcka och skalad av dem.
Precis, vem är det? Jag tror det var Thomas Merton som skriver i sin bok Vägen till kontemplation att när vi, vad är det han säger? Någonting med att när vi följer eller lever efter en bild som vi själva tror att vi om då, efter den bilden vi själva har liksom, om oss själva så härmar vi bara en skuggbild.
Coolt. Här kommer vi populärt.
Ja, ja, men spännande.
Ja. Har du någonting, vill du tillägga någonting? Åh, just det, vi har glömt bort. Vem är det som är vår gäst? Vet du det?
Ja, men Lindas Trinkau Sebski, jag uttalar man det kanske. Ja,
yeah, bra.
Ja, nej, men visst. Alltså, man har väl hört namnet och läst, jag tror jag läst den här Moral Exemplarist Theory.
Ja, den är bra.
En eller två gånger tror jag att jag har tittat på den. Men ja, precis. Filosof, va? Amerikan.
Ja, filosof.
Inte Oxford University, utan, men därifrån hennes böcker är utgivna, tänker jag, eller?
Ja, precis. Alltså hon har väl varit i typ så här, tror senast i typ University of Oklahoma.
Ja, eller hur? Oklahoma.
Jag tror att
ja, men
ja, University of Oklahoma har hon varit på. I Philosophy of Religion and Ethics. Du tror att hon bor någonstans i New Mexico, men inte kommer ihåg fel att hon sa det. Men hon har skrivit en jätteintressant bok till exempel om, som du nämnde,
ja,
Moral Exemplarist Theory, alltså om att etikens grund kan man säga är inte så mycket teorier utan liksom att man ser ett liv som man tycker är beundransvärt och att det är liksom det här känslan av beundran som på ett sätt formar etiken kan man säga. När man, superintressant bok och väldigt bra så att den liksom sätter just den sätter etik på något sätt i det här mellanmänskliga mycket mer och så,
ja,
istället för något så här.
Det tycker jag ändå man kan skönja liksom någonting av en röd tråd i liksom hennes böcker och sådär, eller hur? Jag tänker också när vi inför den här intervjun också med omnisubjectivity om Guds sätt att eller förmåga, eller vad ska man säga, kvaliteter, eller vad är det här fackordet som man använder, eller
attribut
exakt, såklart. Ja, men exakt, öppnar ju för de här lite mer subjektiva.
Personliga kanske.
Personliga, ja, exakt.
Liksom, att vad man kan säga vad som är, den upplevelsen är inte sekundär.
Nej.
Utan upplevelsen är också på något sätt en del av det primära kanske. Alltså när det kommer, alltså att Gud uppfattar oss i vår subjektivitet.
Mm-hmm.
Och etik är också någonting som vi uppfattar genom vår subjektivitet. Mm-hmm. Kanske man kan säga. Ja.
Mm.
Precis, så det känns kul.
Så nu väldigt jag tycker, ja, tankeväckande, spännande, roligt att lyssna på, dynamiskt liksom på något sätt.
Jag kan säga också så här i förhand att jag fick samma problem som jag fick med dig nu den här gången, att min dator blev arg och sur och ville inte jobba med mig, och så att hon fick vänta ganska länge innan vi kom igång med intervjun.
Ja, det var någonting som jag hörde i den versionen som jag antar du kommer klippa till igen.
Ja, precis.
Några omtag sådär. Och
ja. Min dator behöver liksom lite hjälp ibland. Och den är inte så bra.
En subtil uppmaning till att bli Patreon.
Precis. Exakt. Exakt. Men då rullar vi igång den här intervjun då, tycker jag.
Ja.
Nu kommer den. Nu rullar vi. Uh, Very welcome, Linda Trinkaus-Zagzebski, to Athena, Jerusalem. Is this your first Swedish show you've been on?
Yes, it is, actually. And I'm grateful for the opportunity. Thank you very much for inviting me.
It's great to have you here. And I'm sorry, the listeners won't know, but you've had a lot of patience with me so far. So let's try to keep that up.
Okay.
So we're here to talk about a category or sort of attribute of God that you have written a paper about and you've written a book about that's about to be published, or is it published now?
Yes, it's gone through all the production process. I think it should be going to the printers any day now. So it should be published very soon.
Okay, what's the title?
The title is Omnisubjectivity, an Essay on God and Subjectivity. And Oxford University Press is publishing it.
So that leads to the quite natural question. What is omnisubjectivity?
I define omnisubjectivity as the property of having a complete and perfect grasp of the subjective states of all beings who have subjective states from their first personal point of view. So in other words, it's not just knowing that I am anxious or that you have an itch. It's grasping what it is like for you to have the itch, what it is like for someone to feel anxious, what it is like for them to have certain attitudes, beliefs, feelings, desires, and so on. So the idea is that knowing something from the internal point of view of the person who has the state is different than simply knowing the propositional fact that the person has the state. And what I do in the book and earlier in some papers is to argue that omnisubjectivity is entailed by divine omniscience, omnipresence. It's implied in practices of prayer. And it also, I think, is strongly supported by divine justice and divine love.
So you could say that you kind of end the paper that I have read on the note that the God of the philosophers, the God who is omniscient, omnipresent, and so on, tends to be viewed or understood as kind of like a very impersonal, perhaps even abstract deity. And it is kind of miles away, you can feel, from the very personal picture we get of God in scripture and so so you kind of set out to bridge the gap with this this category or this attribute. Could you tell us a little bit, is there like an autobiographical reason that you came to think about this subject, or has this kind of this gap been a problem for you, or is it for other reasons that you've kind of...
Well, the gap hasn't been a personal problem for me, but it did occur to me, and at the end of the paper you read, I did say that it brings together the God of the philosophers and the God of religious practice. I'm glad you noticed that. That's a remark that I think is worth stressing. And I guess just to elaborate a little bit on that point, when philosophers talk about divine attributes, they do seem, as you said, very impersonal, cold. They're exciting to metaphysicians because the attributes are high-minded metaphysical attributes that people with a certain temperament like, but they're not attributes that seem to have very much to do with people's personal religious practice. And omnisubjectivity, I think, is a high metaphysical attribute. You know, it's just as all-encompassing and part of divine perfection as omniscience and omnipotence and omnipresence and perfect goodness. but it is much more of a personal attribute. It means God grasps what it's like to be you and what it's like to be me at every moment. And not just human beings, but I think omnisubjectivity applies to any creature that has subjective states. So it brings the whole created world closer to God.
You mentioned God acting as a judge or so, and you could say that perhaps we've stressed that God has certain objective criteria that he can judge or discern what kind of people we've been. But this would also mean that God has a very subjective criteria too.
Well, it means that God knows much more than simply what people do and what their choices are. God knows what it's like to have your desires. God knows what it's like to feel our fears, our insecurities. Knows what it's like to have our beliefs, which many of which may be false and which might have much to do with the wrong choices we make. God knows not just some flat propositional facts about us, but knows deep in the human heart what it's like to be us. And that means that we can be judged much more accurately, I guess would be the right word, fairly, with full understanding of what it's like to be us. And that's why I think that divine justice implies that God knows us very intimately in order to be able to judge us.
I was thinking about, so you also mentioned that there's been some criticism of this idea of divine omnisubjectivity. Mm-hmm. And one of them is that if God knows all our internal states, mm-hmm. that mm-hmm. means that God would also know in a very personal and kind of first-hand perspective also our sinful states. And wouldn't that mean that God is committing a sin, so to speak, in thought or in cognition?
Right. So I use the analogy of empathizing with a character in a novel or a character in a movie when we're watching it. We can get what the person thinks, what the person decides, what the person's feeling. We can get it even though we don't have those feelings ourselves. We get it in our imagination. So if we're watching a movie that is well done, well acted, we can, so to speak, get into the head of the character. And the character could be hateful. And we can see what it must be like for that person or that character, that fictional character, to be hateful. But that doesn't make us hateful. And what I suggest is we can use this analogy or this model of empathy, human empathy between two persons or between a person and a character in a movie, to see how God can empathize with us by perfectly grasping in his imagination what it's like to have sinful thoughts, feelings, and make sinful choices without making the choices themselves, himself, or without actually having the feeling. God has to have imaginative. And so God has an imaginative sinful feelings, but that doesn't mean God has the feeling. So it is, again, it's like when you watch a movie, you don't become hateful when the character is hateful, even though you can grasp in your imagination what it's like to be hateful. And the same, of course, with envy and spite and you know, all the other feelings that we think are morally contaminate a person. They don't morally contaminate God because they exist only in God's imagination. And then I have actually a further line that is probably not in the paper you read, but is in the book, which is that I think everything that exists comes out of the divine imagination. God imagines all possible states, all possible beings, all possible feelings of all possible beings, and some of them are actual. When something is actual, God's consciousness is continuously attached to it. And if you believe in the doctrine of divine conservation, then that would mean that nothing exists and continues to exist unless God is continuously aware of it. So that means that nothing in our subjective states, whether they're good or bad, could exist unless God is continuously aware of it. And that must mean that God tolerates it for divine reasons. But again, it doesn't mean that if Cain hates Abel, God hates Abel, of course. But God does imagine what hate is because it's something that's part of his creation.
So one question that you could have, I guess, is what sort of difference does the incarnation make? Or you could say that God already have a perfect grasp of all our internal states, all our internal affairs and so on. And is there any need for any further identification with us as humans, assuming our flesh, so to speak? Or isn't just his perfect grasp of all our subjective beings sort of, isn't that enough, so to speak?
Okay, so I do not think that the incarnation is necessary for God to know what it's like to be human. If God is omnisubjective, God already knew what it is like to be human and what it's like to be a dog and a squirrel and so on. So it isn't that the incarnation is necessary to give God new knowledge. It is something which gives us knowledge. By becoming incarnate, God lives with human beings, conveys to human beings what a perfect human being would be like. And I think that that's, you know, there's, I don't want to discuss all the reasons there would be for the incarnation, but that seems to me to be a very legitimate reason. But I would not say that God has to become incarnate in order to find out something about his creation, that he, as if he didn't know before what his creation is like.
So would it be kind of like, you could see it as a revelation, the incarnation is a revelation of kind of God's indwelling in us, that's always been the case in a
certain sense. Yes, but it shows us what it's like. So you might think of an analogy with of the relationship between humans and dogs. I love dogs, and many people do, you know, maybe you do too. You suppose that you understood your pet dog perfectly. I mean, you understood what was going on in your pet dog's consciousness, but your pet dog doesn't know that. And suppose that you could become incarnate as a human dog. Of course, you wouldn't want to lose your human nature because you like being human.
Yeah.
But you imagine that you could become a human dog.
Man dog.
Yeah, half dog. And live with dogs live with them for a while. You would be, you know, you let's imagine then that you are able, the dogs can communicate with each other. And they might think that you are, you know, this incredible dog, and write about you or tell each other. The dogs would tell each other about this fabulous dog they met who's taught them how to live a perfect dog life. And you could imagine, you know, that's the kind of thing I'm imagining. I mean, when you become a dog human, you would have to kind of erase from your mind, or you'd have to sort of erase from your mind the features of dog life that you would find disgusting as a human, because you want to be like a real dog. So that's what I'm imagining, is that while incarnate, Jesus Christ becomes a, you know, a divine human being, a person who is both divine and human, and in doing so is able to share his life with other human beings and show us a perfect way to live.
Hmm. Hopefully I'll never have to incarnate as a dog.
As a dog. Yeah. But I mean, when you think about how you don't really want to do that, think about how fantastic it must have been for God to do that. I mean, it would be even an even greater descendants of his nature, you know, to become incarnate in a human and as a human being than it would be for us to become a dog. So that makes it in a way even more fantastic.
You discuss omnisubjectivity when it comes to the persons of the Trinity. Could you spell that out a little bit as well? How?
Oh, yes.
What does it entail?
Okay, yeah. So because I think that God is omnisubjective, God perfectly grasps the subjective states of every other person and every other creature who has subjective states. If there are three persons in the Trinity, each person of the Trinity is perfectly omnisubjective of each other person of the Trinity. And so each one has a perfect, you might say, communion, intersubjective communion with each other. So they are a model, you might say, of a perfect community of persons. Now, I think because subjectivity goes with personhood, not nature, each person of the Trinity is a distinct self with a distinct set of subjective states. But that means what it's like to be the Father is not the same as what it's like to be the Son. But if they're omnisubjective, the Father still grasps perfectly what it's like to be the Son. The Son grasps what it's like to be the Father, but they're not, the Son is not, does not think of himself as the Father. The Son still thinks of himself as the Son, and the Father thinks of himself as the Father. So it is the same model as I've been discussing with divine human subjective interaction, but it's of course perfect. But the bottom line is that if being a self with its subjective states is the inside of a person that's different for each person, then the inside of the Father is different than the inside of the Son, but they can perfectly grasp each other because of their omnisubjectivity.
If you think about like our eschatological kind of end, will our knowledge of God in any respect kind of resemble his knowledge of us, or will there be kind of will we also be part of this kind of communion, albeit in a perhaps lesser degree?
That's a really interesting question, and I would like to hear your thoughts about that. Because if we say that God perfectly grasps us, our subjectivity, God is perfectly present to us. In the book, I talk about how omnisubjectivity is entailed by omnipresence. But that means that if God is perfectly present to us, we can be perfectly present to God and vice versa. So the idea is omnisubjectivity makes possible a kind of mutual presence. Can we grasp divine subjective states? Well, that's limited by our nature, and I'm not sure to what extent that could happen even in heaven. But the model I'm giving would be open to that, just because omnisubjectivity permits intersubjectivity. And if the intersubjectivity is perfect, then the subjective grasp would go both ways.
Perhaps it would be like an endless learning experience or so, or to learn.
Oh yeah, to that's right. To
get to know the depths of God, kind of.
Yes. Well, I mean, Aquinas says that we would know everything that we would need to know for our perfect happiness, which might not include everything, but it does suggest that anything, any false beliefs we have would be rectified. Anything in our memories that are painful could be resolved by having a grasp of how those states are seen from God's point of view. So there's a lot of ways in which grasping divine subjective states can be helpful to us and could lead to our perfect happiness. But that might fall short of saying that we actually grasp everything God grasps.
Yeah, that would seem quite hard, even in like in kind of a theoretical game, to see that as a possibility, I guess. Yeah.
Mm-hmm.
So I was thinking, you also hinted that God's, or you said plainly that God's knowledge of subjective states is not limited to humans, or all beings that have consciousness. So God would know what it's like to be a bat, for example.
Yes.
So yes. How, in kind of like in more ecologically aware time, perhaps, than a few decades ago, what would you say that this implies about God's relation to other creatures, or God's care for other creatures?
Yes, I think that strongly implies that God loves and cares for all the creatures he has made. We think that human beings need to be redeemed, and so God was incarnated as a human being. But I don't know that other animals need to be redeemed. So, I mean, if they do, could be, you know, there's a dog, a fish, and a squirrel, and so on. But I doubt that that's the case. I think that other creatures, non-human animals, do not need to be redeemed. So that kind of relationship, the incarnation relationship, would probably not exist. But I think you're right that it should make us think, in the way we treat other animals, what it is like for God to grasp what it's like to be that animal, and how that could or should affect the way we treat them. So the animal is in pain, God grasps that animal's pain perfectly. If we cause the pain, then we caused God to be grasping that painful state and caring about that painful state. And that, I think, would at least give us a motive to be very careful how we treat the creation.
Yeah, but that seems right.
Mm-hmm.
How has omnisubjectivity been received when mm-hmm. you presented it? Has it been applauded? Or
Yes, it's been applauded. yes, I think my first omnisubjectivity paper was, it might have been 2007 or something. I'm not sure. It was a long time ago. And then I wrote two other papers about it. And the reason I did that is I kept getting questions, and people were interested in it and liked it. And there'd be these objections about, you know, what I call the moral objection and the holiness objection. We haven't mentioned that. We can do that. But so there have been objections, but even the objections tend to come from people who find it appealing. So yeah, that's what actually motivated me to then write a book on it. because it seemed to be out there in a very lively way with discussions. So I would say the response has been very positive. Now, about the objections, we talked about the moral objection. There's also a related objection that I call the holiness objection, that there are subjective states that are not immoral, but they seem to be demeaning for God to have such states. So it's just like any like sexual feelings, any state that has to do with our bodily functions, they seem to be too profane, it, you know, people say, or some people have said, to be, you know, worth God's attention. And I mean, there's different responses to this. I mean, part of the time I think, well, that shows that objection shows more about the person who's making the objection than it does God, you know, that
I would agree, actually. Yeah.
but leaving that aside, it just seems to me that, look, if God created it, it must be worth thinking about, because it wouldn't exist if God wasn't thinking about it. So again, that goes back to the conservation point, that if nothing continues in existence without God's continuous awareness of it, well, then God has to be aware of it or it wouldn't keep going, right? It wouldn't exist. So that, I guess I don't find that objection particularly worrisome.
I actually found it quite hard to raise very serious objections to this.
Good. to this doctrine. I like to hear that.
It seems kind of intuitively true. And I guess the reason it kind of rings true to a lot of people is just the reason that you mentioned at the beginning, that it kind of bridges this gap between like piety, the life of prayer, the life of devotion, mysticism even, and this kind of more high-minded attributes of
right,
God. And
right. Yeah. And I think the practices of prayer are really important, because when people pray, they don't think they have to speak out loud for God to understand what they're praying, right? I mean, all you have to do is think in your head and you think God is aware of it. And even if it's not in words, you know, many people pray with images, you know, meditative images. Maybe images of the passion. And do they think that God's aware of those images in their head? Of course, yes, they do think that. We think that God's aware of our fear. You know, we don't have to say, God, you need to know that I'm afraid. You don't need to say that we think
okay,
that
noted,
God's already that's... aware. Yeah. So that, I just think that practices of prayer in Christianity and Judaism and Islam all presuppose omnisubjectivity, even though people didn't use that word until I made it up.
What words did people use before you made it up?
I don't know. I don't know what they did. I mean, that's a good question. I don't know. I mean, I think that the distinction between subjectivity and objectivity is a modern distinction that didn't get a lot of purchase in philosophy of religion until, well, I mean, phenomenologists talked about subjectivity and the importance of subjectivity comes up in certainly in religious art and literature, but not so much in philosophy. And I think that it's really important to see why being omniscient requires more than just knowing the truth of a whole list of propositions. You know, like God's reading a book of the world, of everything going on. That just can't be what it is to be omniscient. I mean, it's too detached there's a kind of a propositional filter between the actual created world and what's going on in God's mind. And that can't be right. So God has to be, you know, not just know that you will have an itch, you know, but is present in the itch, not just know that you're hungry, but it's present in the hunger and so on. So that, I think that's the importance of subjectivity in general is something that we need more of. And one of the things I'm trying to do in this book is to call attention to subjectivity for its importance in religious philosophy, but also I think in philosophy in general.
So could you say that this is kind of also perhaps anti-modern is a bit harsh, but a kind of a correction against modernity, this concept of yours?
Well, I don't know if it's anti-modern, because I mean, I think that the idea of subjectivity did appear in the modern period. And it didn't appear prior to the modern period, except incidentally, like in Augustine's Confessions. But when you look at Aquinas and the great medieval philosophers, they don't talk about subjectivity, but if they thought of it, they would have, I think. So the whole idea of subjectivity didn't exist in the pre-modern period. It did come into existence, I think, or come into awareness in the modern era. And in my book, The Two Greatest Ideas, I talk about the origin of the idea of subjectivity. And I argue that it appeared first in art and literature before it made an appearance in philosophy. But then there became a kind of a division in philosophy between those philosophers that took subjectivity seriously and those that didn't. And so I don't know if saying that subjectivity is important is anti-modern. It's just saying that there is a segment of, you know, philosophical work for hundreds of years that have ignored it, and we ignore it to our peril.
Yeah, that seems right. It's weird to think that people really didn't have this category of subjectivity before the modern period.
Well, if you can think of, I mean, it's not that they didn't know that there was such a thing. I don't think they had a label for it, and it didn't become a concept in theorizing. I mean, obviously people practice inner subjectivity all the time. Just when you talk to people like you and I are doing, or when you read a novel or watch a movie, as I mentioned before. So we're well practiced in inner subjectivity and in grasping what other people are going through subjectively, but turning that into a concept that can be applied to our understanding of God and the relationship between God and the world, it needs a term. And so, you know, I give it a term. If you think there was a term before omnisubjectivity that people did use, I'd like to know about it, because I'm not aware of that.
No, neither am I. So we have two questions that we ask every guest of the show.
Okay.
The first one is, who is Jesus Christ? And the second one is, who should we interview for this podcast?
Who should you interview?
Yeah.
Jesus Christ? Yes, I believe that Jesus Christ is the incarnate second person of the Blessed Trinity. I'm a Christian and I believe that. And you want to know who you should interview? Well, of course, I don't know who you've already interviewed, so I don't know what to say.
Just shoot from the hip.
Have you interviewed Jennifer Lackey?
No.
Okay. Or
I don't think I know her very well.
Yeah. Have you interviewed Tim Mawson?
No.
At Oxford? I'm just thinking people I know, well, you know, rather than just their work. I mean, I'm sure there are many others, of course. Anyway, there's, sure. That's all I'm going to say for now, I think.
Yeah, that's good. Why do you recommend them?
Well, Jennifer Lackey is an epistemologist. So if you are interested in epistemology in particular, and her line on religious epistemology, that she might be good. That makes me think of others. Have you interviewed Brian Lefthow? Nope. Or Dean Zimmerman?
Nope, neither.
Okay.
You bring us a lot of new, like, yeah.
Well, I mean, there are many, and it depends on whether you want someone who's more theological or more historical. Like, have you interviewed Eleanor Stump?
No, but we have. But other guests have recommended her, so that.
Oh yeah, yeah, sure.
She moves up on the list. Yeah.
Yeah, yeah. Oh yeah, she's fun to interview. I mean, she would be good. Anyway, this, you know.
Yeah. Great. Well, thank you very much for taking your time, and it's been fun talking to you. Hej och välkomna tillbaka till Eftersnack.
Tack.
Jo, du kan väl säga tack. Det är väl... Ja, vad tycker du om det här samtalet som vi har haft nu då?
Ja, men,
var det bra?
Ja, men precis. I er intervju där. Ja, men jag tycker att det var både och, som att det känns som att man på något sätt sätter ord på saker som, ja, men filosof som hon är, liksom, försöker ändå gå till botten med någon slags grundläggande klargöra saker så. Så det känns ibland som att hon stating the facts sådär. Men det är...
Ja, men det är väl också att hon är så analytisk filosof.
Eller hur?
Alltså de... Ja, nej, precis. Hon är ju analytisk filosof. Som amerikan hon är liksom. Så att då gillar man ju väl det här liksom att...
Ja.
Ordning och reda. Ja. Stating the facts liksom. Tydlighet.
Det gör man på liksom innehållsförteckningen, så är det också väldigt tydliga rubriker liksom. Det är bara... Ja. Ja. Mm. Ja, nej, men så lite den känslan, men samtidigt ändå en ja, men det, ja, spännande helt enkelt. Jag tycker det var hög behållning av att lyssna på avsnittet. Så,
Men jag håller med dig. Jag tänker också att det känns som att alltså att hon säger någonting som är på ett sätt, alltså på ett plan känns ganska självklart.
Ja.
Eller så här, att som känns ganska självklart, men som man kanske inte sätter ord på det sättet, och som ändå kanske kan, eller så kanske kan hjälpa en att få en sorts varmare relation till Gud, eller vad man ska säga,
ja,
också.
Ja.
Alltså att Gud är inte liksom det här ögat som ser på oss utifrån, utan också ögat som ser alla våra intentioner, eller någon som är liksom varmt närvarande i alla våra intentioner och i alla våra känslor och alla våra bryderier och så här, som förstår oss bättre än oss själva liksom. Så inte det här...
Ja, nej, men visst.
Bäverblicken på oss ovanifrån, ja, på något sätt. Som svävar och tittar på oss som en koloni bävrar.
Precis, också för att ha en mer ärlig diskussion om, alltså filosofisk diskussion om Gud liksom. Jag kan tänka mig just sån akademisk analytisk filosof som hon är liksom, i det sammanhanget, så kanske man framställer Gud som den där väldigt distanserade, eller ja, de här olika attributen blir så väldigt ja, också är en gud liksom på något sätt. Så det här är ju ändå, ja, jag tycker det är tankeväckande, öppnar liksom för ja, men absolut, för många saker, så även de här ekologiska perspektiven och lidande i världen och också, såklart.
Det är ju fint på något sätt.
Ja, det är fint. Ja. Precis. Men man hör ju i intervjun att du är ju där och fiskar så här, bara, du, just om inkarnationen, är inte det här någonting som redan liksom finns på något sätt?
Eller så här, jag tror att det är jag tänker frågan är väl, som jag ställer är väl på något sätt är, blir liksom inkarnation, alltså om Gud ändå är, om Gud är på ett sätt, om Gud är på ett sätt redan liksom,
ja,
så är väldigt närvarande,
ja, det, det, det är så frågan in,
ja, i allt vad det innebär att vara människa. Vad gör liksom inkarnationen för, gör inkarnationen någon skillnad, eller kan man säga att Gud är redan all inkarnerad redan?
Ja,
förstår du vad jag menar? Men det kanske också det är någonting så här med just det här att anta begränsningarna är väl också kanske en skillnad på något sätt. Eller vad tänker du?
Anta begränsningarna liksom just, med hur menar du?
Ja, men alltså att när man är inkarnerad så är ju också Gud i, eller sonen, mer begränsad till liksom Jesu Kristi perspektiv, eller vad man ska säga. Att inte ha all blicken utan ha bara den här, eller bara ha en blicken på något sätt. Alltså att det också är på något sätt, alltså på ett sätt så är det kanske en uppenbarelse, Jesu Kristus, en uppenbarelse om hur Gud alltid är, att Gud alltid är den som är närvarande i vårt kött, eller vad vi ska säga, eller närvarande i vårt perspektiv, i vilka vi är och sådär.
Ja, men hon, det är väl någonting som hon ändå lyfter där med, att det är en uppenbarelse om att vi kan ha den kunskapen om Gud så. Genom.
Men också att det kanske är en skillnad då att när man, att inkarnationen också är liksom just där att Gud antar det här begränsade liksom, att vara just den här begränsade individen, eller vad man ska säga, den begränsade personen.
Ja.
Ja, kanske.
Ja, nej men precis.
Ja, vad tänker du om det kring? Jag måste också bara säga att en kul sak är att alla de här frågorna som jag ställer är på uppstuds, för att jag hann bara läsa artikeln och hann inte liksom förbereda frågor. Så att jag bara, jag ställer frågor liksom så här. Det är, jag brukar sällan vara så spontan som jag är i den här intervjun.
Okej. Nej, men precis, vad ska jag säga mer om det? Alltså, verkligen. Men för, precis, så hon liksom begränsar inte omnisubjektiviteten till... till, eller det är liksom ett attribut som Gud har ja, men, i sitt eget vara liksom. Och inkarnationen är liksom det, den sker oberoende av det, visst är det så som
den... Ja, det måste man väl, ja, så är det väl. Ja.
Ja, nej, alltså nej, jag tror faktiskt inte jag har någon tanke så mer.
Ja, men på ett sätt så känns det som sagt som en liksom så. Ja, men det känns som att det är liksom en kategori som liksom sätter ganska mycket ord på hur vi tänker att Gud, alltså kanske inte tänker så cleant alla gånger att Gud är så här. Ibland kanske man kan liksom vackla lite omedvetet mellan de här olika, alltså Gud framförallt som har en yttre blick på oss och Gud som har liksom inre kännedom om oss.
Ja, just det.
Men alltså att det kanske ändå är liksom det här hållet man dras åt, och det är just därför att den är liksom så, den har blivit väl mottagen liksom, den här begreppsliggörandet kanske man kan säga.
Ja, just det. Ja, men verkligen, och jag tror att den kanske mer, alltså det här sättet att tänka om Gud föreställer mig ändå, men kanske i våra sammanhang då, ändå ganska etablerat så, men det kommer från en kristologisk uppfattning på något sätt. Alltså att Jesus på något sätt erfar, eller att Jesus som den ställföreträdande människan har mer erfarit på något sätt udden av att vara människa och att stå i de omständigheter som människan står i.
Ja, ja, absolut. Det tror jag, alltså det är ju någonting som man predikar alltså mycket.
Visst är det då,
Men ja, men det tror jag. Alltså, du tror att du har rätt.
Och sen reflekterar man kanske ändå tillbaka det där på Gud någonstans, för att Jesus är Guds avbild eller Guds inkarnation, att det ger förståelse tillbaka till Gud liksom, att ja, men Gud är så han känner och han är närvarande, han deltar i värld, i ja, lidandet och. Men sen så blir det de där frågorna om synden och allt det där, men ja,
Men man kan väl säga att, ja men precis, att det är väl lite så här bartianskt också så här, eller Karl Barthiskt, ja.
Kanske jag själv som producerar mina egna tankar här på vår fri.
Nej, men jag tror att det ligger nog mycket i det, alltså, fast jag tror att du formulerar någonting som,
ja,
kanske en allmän omedveten reflex eller vad man ska säga.
Ja, men lite så,
ja. Men jag tänker, Barth har ju också den idén om att Gud, eller inkarnationen på ett sätt uppenbarar Guds urgeschichte, alltså urberättelsen som är i Gud, liksom, alltså att Gud är alltid varit Gud med oss, Emmanuel,
ja, visst.
Att Gud har alltid varit Gud som inte vill vara Gud för oss förutan, alltså att på ett sätt kan man säga att Jesus
är liksom grunden för kunskap om Gud, så.
Ja, precis, att på ett sätt är Gud har liksom sen begynnelsen utkårat liksom Jesus Kristus, människan, som det här att Gud har det här mänskliga perspektivet, är någonting som som alltid varit så, som är så från begynnelsen, men att när men inkarnationen på ett sätt säger oss att, eller visar oss att så alltid har varit fallet. Men jag funderar på en sak som man kan ju vara så här open feast och sånt där. Och då kan man ju tänka liksom att, eller kanske snarare så här, om saker finns för att Gud vill dem, eller för att Gud har dem i sitt medvetande.
Ja, just det, den här, vad var det hon?
Ja. Continualist, eller heter hon sånt?
Ja, ja, men precis, något sånt. Divine conservation theory eller något sånt.
Ja, just det. Divine conservation theory. Då innebär det inte också på ett sätt att Gud är liksom ansvarig för allting ont. Liksom,
ja, men eller de så. Där tankarna studsade också i mig. Så.
Det tycker jag, det är ju alltid en fråga som är värd att fundera på.
Så verkligen, verkligen.
Alltså på ett sätt kan man ju säga, ja, alltså man kan ju tänka att Gud tillåter, ja, att Gud liksom tillåter friheten på något sätt.
Ja.
Alltså att Gud vill friheten och sådär. Och att Gud, och därför måste Gud bevara även det som är liksom ont eller sådär.
Mm.
På ett plan. Men ja, det är också så här, det är ju inte alltid helt tillfredsställande från en teologisk perspektiv.
Nej, men visst. Och efter så här postförintelse teologi, ja, men tänka om Gud efter förintelsen blir liksom, ja, de där, ja, hur ska man, det finns mörka kapitel så att säga.
Ja, det finns det, och då är det som, ja, nej, men då, det gör ju det lite klurigare, tänker jag, den grejen. Men då kanske samtidigt kan känna att, jag kan nog känna personligen att open theism går ju liksom för långt för min personliga smak, att jag dras väl mer åt så här klassisk teism eller så, kanske, men ändå. Men det är ändå liksom, det ställer ju ändå värdefulla frågor, tänker jag, på det sättet.
Jo. Ja, precis.
Jag tror att jag inte har jättemycket mer så spontant.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Att säga. Nej.
Ja, precis. Alltså, när det kommer till treenigheten och personernas grasp om varandra och, utan att uppgås eller utan att tappas tänk på här bara massa engelska ord, selfhood liksom. Men det där är väl det, återigen känns som att hon states the facts, men det känns ändå nödvändigt. Men för, jag tänker
ja,
men trinitetsläror om, ja, men det här med ja, men vad kallas de här
perikoresis, eller?
Ja, precis.
Ja. Precis. Men det tycker jag faktiskt var väldigt bra. Alltså man kan ju beskriva det här på lite olika sätt. Man kan ju tänka det på ett poetiskt plan, kanske mer med ett liksom bibliskt bildplan. Men jag tycker det var ett väldigt bra sätt att beskriva det på ett filosofiskt plan, eller vad man ska säga,
ja,
just där.
Ja, absolut.
Gud, ja, men fadern känner sonen men är inte sonen. Ja, men det kan man förklara som att Gud fader då har ett perfekt, ja, men perfekt uppfattning om sonens subjektivitet och sonen har en perfekt uppfattning om faderns subjektivitet, ja. Men de är inte fadern och är inte sonen, så att det liksom, det blir en så här perfekt interkommunion eller vad man ska säga, en perfekt så gemenskap.
Mm. Ja, visst. Och ja, men det där öppnar ju också, det öppnar ju massa spännande teologiska perspektiv om, ja men, korset liksom, boningssyn och allt möjligt liksom. Ja, nej, men så som en filosofisk grund är det ju alltså tacksamt så, absolut.
Ja, men tycker jag.
Annars har jag inte så mycket mer att säga.
Nej, jag tror inte det heller det. Alltså jag tänkte att det skulle bli ett ganska kort eftersnack på det sättet att det finns mycket som är klart eller på något sätt och kanske inte så här som inte känns så jättekontroversiellt. på ett plan, utan snarare liksom hjälpa att sätta begrepp på saker som ja. Man känner intuitivt sant på många sätt.
Precis, precis. Så vi sparar detta, helt enkelt.
precis. Vet du vad man brukar göra, vad vi brukar säga på slutet, Johan? Kan du de sakerna, utan till?
Tror jag inte.
Man brukar säga... Du har ju alluderat till en sak, att man kan ju bli en sån här...
Ja, okej. Jag har redan sagt det egentligen.
Ja, du har sagt. Man kan bli en sån...
Givare?
Ja.
En supporter? Eller vad?
En mecenat, en beskyddare av vår konstnärliga verksamhet, ett ekonomiskt fundament för vår verksamhet.
Ja, bli det. Mm. Det är värt det.
Det kan bli på patreon.com/ Aten och Jerusalem.
Ja.
Vad kan man mer göra för någonting, tror du?
Man kan... jag är helt nollad.
Man kan följa på Facebook.
Följa på Facebook, eller hur? Dela avsnitt.
Ja, bra förslag. Bra förslag.
Det låter.
Man kan fylla på Twitter också. Mm. Det finns inte så jättemycket mer man kan göra. Jag tycker vi ska slå ett slag för interkommunionen, att man kan liksom dela sina tankar med en vän om det här samtalet och kanske uppmuntra en annan vän att lyssna på det. Eller en främling på bussen.
Precis.
Starta
ett forum eller ja, diskutera de filosofiska spörsmålen på torget.
Ja, kanske starta en liten förening. Aten och Jerusalems vänner i Västerfärnebo eller något sånt där och sitta och lyssna tillsammans och prata kanske. Men gött, då säger vi så här, kära vänner, tack för att ni har varit med den här månaden och lyssnat på det här avsnittet. Kärlek till er.
All right.